Regeringen tvingas backa om 13-åringar i fängelse och partiledarna fokuserade på extremism när de möttes en sista gång innan sommaren för debatt. Det här är det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Lämna det politiska spelet därhän.
Att inte dras med i politiskt spel.
Det är aldrig politiskt spel.
Men det är spelets regler.
Hej och välkomna till, ja, det politiska spelet. Om man inte hörde det i vignetten så får jag väl upprepa det en gång till. Det är torsdag den 11 juni när vi spelar in det här. Hej Fredrik Furtenbach.
Hej Parisa.
Som skrattar.
Hallå där.
Du är glad. Mm. Hej Helena Isén.
Tjenare.
Som kommer in med andan i halsen. Mm. Och alltid Gunnar Strömmers fel.
Ja.
Ja. Igår onsdag var det dags för partiledarna att mötas en sista gång för debatt i riksdagen. Det ska vi prata om alldeles strax. Men vi ska börja med det som var skälet då till att Helena har rusat in här i studion. Justitieminister Gunnar Strömmer, han höll presskonferens där han presenterade en nyhet. Regeringen tvingas backa från lagen om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Man återkallar den här propositionen med andra ord, eller hur Helena?
Ja, precis. Ska kunna dömas överhuvudtaget. Alltså man ville sänka straffbarhetsåldern till 13 år från dagens 15. Men då höll det på att gå åt pipan i voteringen som ska vara på måndag. Därför att dels så hade då oppositionspartierna samlat ihop sig om en gemensam reservation. Och vi vet också att det fanns ett antal liberala riksdagsledamöter, avgående sådana, som inte har kunnat säga rakt av att de ställer upp på det här förslaget. Mm. Så att det såg ut att falla helt enkelt. Och då hade det varit status quo, det vill säga straffbarhetsåldern hade blivit kvar som 15 år som det är idag. Och det, då tyckte Tidöpartierna och Gunnar Strömmer att det är bättre med 14 år än inget. Så nu kommer man att lägga en ny proposition där man föreslår 14 år. Det har vi förstått nu att det kommer de att få stöd för.
Vi ska fördjupa oss lite mer här. Jag vill bara att vi lyssnar lite på vad bästa herr Strömmer sa i förmiddags.
Att förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år inte kommer att samla tillräckligt stöd i riksdagen. Och därför har vi bestämt oss för att ta ansvar i det här läget. Genom att nu på morgonen fatta beslut om att återkalla den här propositionen. Och sen ska vi i närtid, inom ett par veckor, komma tillbaka till riksdagen med en ny proposition. Som i allt väsentligt överensstämmer med den som nu då redan har legat på riksdagens bord. Med den skillnaden att vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år.
Man såg alltså vad som var på väg att hända och då för att det inte skulle helt gå åt pipsvängen så gör man på det här viset, Fredrik.
Ja, precis. Regeringen har ju också bråttom, ska man komma ihåg. Det är inte lätt att hinna återkomma innan valet. Men på det här sättet så ska det gå då, trots allt.
Så i princip så går man bara tillbaka till ritbordet och ändrar en siffra?
I princip ja. Ja. Så lät det på Strömmen, eller det var hans besked.
Helena, det är ju kvittningssystemets sammanbrott då som är en del av skälet till detta.
Ja, precis. Bland annat då. Men det handlar ju om att det var ett antal liberala ledamöter som inte kunde svara klart och tydligt. Ja, vi kommer att rösta för det här. Vi vet att det har funnits en massiv kritik och det är ett antal avgående framförallt ledamöter som då hade varnat för att de kanske skulle rösta mot partilinjen och mot Tidölinjen här. Och då har regeringen och Gunnar Strömmer bedömt att den risken vill vi inte ta, så då är det bättre att vi går fram med ett förslag om 14 år. Det ställer alla Tidöpartister upp på, så vitt vi har förstått. Och det har också kommit besked här på förmiddagen från Socialdemokraterna att ja, vi stöder ett sådant förslag. De har ju själva haft det som förslag, Socialdemokraterna, att sänka straffbarhetsåldern från 15 till 14.
Just det. Men om vi bara stannar lite grann i det här med Liberalerna, att det är så skört. Det är bland annat den namnkunniga liberalen i Stockholm, Jan Jönsson, som är avgående, som i debattartiklar i Aftonbladet har uppmanat då till att man ska rösta emot det här förslaget. Det fanns en opinion inom partiet. Det var lite för läskigt att gå vidare här för Strömmer, lät det som. För att det fanns en risk då att Liberalerna inte skulle rösta som de skulle.
Jag tror att han vet att han inte skulle få majoritet. Så har jag uppfattat det. Men det är ju otur, kan man säga, för regeringen att Liberalerna har ett antal avgående dissidenter. Mm. Därför att vill man fortsätta i riksdagen så fogar man sig ju ofta mera. Mm.
Ja, och sen är det ju då det här med kvittningssystemet att det är ur funktion just nu. Så att det är närvaroplikt och då går det inte att använda det som det i och för sig inte alls är tänkt att använda som. Nämligen ett sätt att slippa rösta mot sitt parti i olika jobbiga frågor. Mm. Men så har det ju använts. Alltså det är ju känt att ett antal ledamöter när det blir för tufft faktiskt är frånvarande och slipper stå för vissa beslut då.
Så sent som i maj var ju Simona Mohamsson med i lördagsintervjun och fick ju faktiskt frågan om detta och hur hennes riksdagsledamöter skulle rösta.
Kommer alla 16 liberala riksdagsledamöter att rösta för det förslaget i kammaren?
Ja, vi har röstat tillsammans och på det avtalet vi har ingått, det tidavtalet, på den politiken som vi har lagt fram. Och det är min utgångspunkt också framåt.
Så det kan du lova?
Ja, alltså det är utgångspunkten är att det inte är Liberalernas grupp som har varit ett problem.
Vad jag har hört så har det satts en enorm press på dem. Och andra ledamöter har hotat med att jag har i princip uppmanat dem att lämna riksdagen. Så att det har nog inte varit nådigt, men i och med att de har tänkt sig att inte ställa upp för omval så kände de kanske att
man har inget att förlora.
Inte så mycket i alla fall.
Nej.
Och Gunnar Strömmer sa att han har själv har talat med dem också. Så att det har nog inte varit en liten press, nej.
Han har varit på deras riksdagsgruppmöte och förklarat varför han tycker att det här är en viktig reform. Och det är ju så att Moderaterna tycker fortsatt att det är att det är korrekt att sänka till 13 år, det tycker Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna också. Men eftersom det såg ut att falla så tycker man då att 14 år är bättre än inget.
Nu ska vi inte gå in på varför kvittningssystemet föll. Men om vi ändå gör det och att det är Sverigedemokraterna som är skälet till det. Alltså hur besvärligt är det här för Moderaterna som är hårda mot buset att det här liksom stöter på patrull på grund av att ett samarbetsparti har gjort som de har gjort?
Ja, alltså Gunnar Strömmer vägrade yttra någon form av kritik mot Sverigedemokraterna på den här pressträffen. Han fick den frågan. Jag kan tycka att det blir kanske lite märkligt, men det är ju för att valet är så nära och man vill uppvisa ett enat lag. Men totaliteten på detta, att det sammanlagda, att man måste backa från ett förslag som är så här otroligt välkänt och som Strömmer har argumenterat för hela våren. Det är en jättestor prestigeförlust i politikens värld.
Mm.
Och den blir ju inte mindre av att Ulf Kristersson, bland det han säger oftast, det är, eftersom jag kan tala med alla, läs Sverigedemokraterna, så har jag en stabil majoritet i riksdagen och vi får igenom vår politik. Det har ju redan fått sin knäck under våren på grund av vildarna. Men nu faller ju den argumentationen ännu mera.
Just det.
Sen var det så här att Sverigedemokraterna saboterade, om man får uttrycka det så, kvittningssystemet på en fråga som handlade om 100 000 personer som står i kö för att få medborgarskap. De ville ju absolut inte att dessa personer skulle få mildare krav utan de med övergångsregler och sådär, utan de skulle också omfattas av kraven. Jag tror i och för sig att Tidöpartierna, eller i alla fall på högersidan där, alltså SD, kanske M, kanske KD, tycker nog att det var värt det och att det här är en mindre prestigeförlust trots allt. Därför att det är ju också på det sättet att Tidöpartierna dras med ryktet nu eller bilden av att vara för hårda efter hela den här kontroversiella, den här enorma debatten om tonårsutvisningarna. Så nu pratas det ju på Tidösidan om att vi måste vara en höger med större hjärta och så vidare. Och då kan jag tänka mig att för den här straffbarhetsåldern ner till 13 år har ju också varit oerhört omdebatterat och kritiserat.
Extremt.
Och fått Tidösidan då att framstå som hård. Så på så sätt så kan jag tänka mig att det finns i alla fall delar av den sidan som tycker att men det här kanske inte är så dumt egentligen.
I alla fall så tänker jag att för stora delar av samhället så är den här förändringen mindre kontroversiell. Det var kontroversiellt att sänka till 14 också. Det föreslog ju en utredning. Men att sänka till 13 var ju ännu mer kontroversiellt. Det är ju regeringens kanske mest omdiskuterade och kritiserade förslag. Mm. Och har sågats jämst med fotknölarna av faktiskt i princip alla remissinstanser. Så 14 är lite mindre svårsmält. Men att tvingas backa i en högprofilerad fråga på det här sättet är ju en riktig smäll.
Så nära in på valet och allt.
Det är ju som Fredrik säger att Gunnar Strömmer har ju investerat väldigt mycket tid och energi på att förklara varför han tycker att detta är motiverat. Han nämner ju hela tiden att det under förra året var 52 barn under 15 år som var misstänkta för väldigt grova brott, mordförsök, och att en tredjedel av dem var inte fyllda 14 år då. Mm. Och sen menar han ju att ja, men de här ungdomarna måste tas bort från gatan, dels för att skydda samhället och brottsoffren och ge brottsoffren upprättelse och så vidare, men också för att ta bort de här barnen från de här kriminella miljöerna. Och tanken var ju då att de skulle befinna sig i fängelse i små grupper med jättehög personaltäthet, skolpersonal, mycket skolgång och ja. Och så vidare.
Det har verkligen varit en följetong där hela våren. Alltså, man har ju följt hur det här lagförslaget har liksom väckts till liv. Alltså, vi har ju sett hur kriminalvården har förberett sig. Man har pratat om celler speciella som har byggts och så vidare. Men kommer det allt det där att stå kvar då? Det arbetet är liksom inte förgäves utan...
Det är ju bråttom nu, så att förslaget kommer ju läggas fram igen, men med en annan åldersgräns. Det är ju vad Strömmer sa, i alla fall på denna pressträff.
Okej, så vad händer nu då? För omröstningen skulle ha varit nu på måndag, men det, vad händer nu?
Ja, men den har regeringen då dragit tillbaka, och så återkommer de med ett nytt förslag med ny åldersgräns om ett par veckor, och då hinner man klubba detta också före valet.
Och alla kommer, Socialdemokraterna kommer ju vara med på det här, så då är det vad? Easy breezy, allting går... smidigt.
Ja, alltså både de här misstänkta liberaldissidenterna och Socialdemokraterna kommer att backa upp det här förslaget, så att det kommer ju gå igenom utan problem.
Okej.
Och det handlar ju om en tillfällig lag, kan vi ju tillägga också.
Just det. Femårig.
Ja.
Ja. I allra bästa fall då för Moderaterna så kan de framstå som lite mer mjuka och snälla.
Ja, men det har de ju inte velat alltså.
De vill ju ner till 13 år. Men ja, jag tänker mig ändå att om de ska försöka se något positivt i det här, så är det väl det då. Att det kan få dem att framstå som mer mjuka.
Och det ska man. Välja glädjen.
Det finns säkert en och annan kristdemokrat i alla fall som tycker att det här är lite skönt.
Att det inte blev 13?
Mm.
Men de är tysta?
Ja, nej, men de har ju gjort upp det här. Det finns ju en uppgörelse inom regeringen, så hela regeringen har stått bakom 13.
Just det. Trodde man innan liberaldissidenterna stack upp sina huvuden. Det här var ju en så himla stor fråga att vi till och med gjorde ett fördjupande program om den här förändringen, straffbarhetsåldern. Så att vill man kan man ju gå in och lyssna på det avsnittet och informera sig. Och så ändrar man bara 13 till 14.
I sitt huvud.
I sitt huvud. I realtid när man lyssnar. Okej, vi lämnar det där. Vi kommer väl säkert få anledning att prata mer om det. Och så slänger vi oss på veckans stora politiska folkfest. Nämligen 3 timmar av direktsänd debatt i riksdagen.
Folkfest var ordet.
När Magdalena Andersson vill vinna val så lovar hon allt till alla, men vägrar berätta vem som ska betala.
Vad händer om de får 4 år till? Hur mycket ska de skuldsätta svenska folket för att sänka skatten för de rika?
När S styrde på nationell nivå, då fördubblades vårdköerna. Och nu har vi visat att när vi styr på nationell nivå, då har vi lyckats kapa vårdköerna med 36%.
Det har inte undgått någon att Sverige går in i nästa mandatperiod med allvarliga ekonomiska utmaningar.
Därmed så är dagens partiledardebatt avslutad.
Ni kanske noterade att det saknades bitar av Vänsterpartiet och deras extremistkopplingar. Och det är för att vi är vänsterpartister och inte vill prata om det.
Det är... Vi mörkar det är så vi jobbar.
Inget att säga. Nej, men det är för att vi ska fördjupa oss i den biten. Det här var liksom ett collage lite för att ge lite smakprov om annat som togs upp i plenissalen. Men det var alltså den sista debatten innan sommaren. Det är trots allt valår. Innan idag så pratade vi om vad vi skulle prata om, och ni trodde ju att det skulle gå hett till. Blev det så?
Ja, det var en hård debatt tycker jag faktiskt. Högt tonläge.
Ja.
Jag hade kunnat tänka mig högre.
Ja.
Men visst, det var spänstigt. Tidvis i alla fall.
Ja. Vem stack ut av partiledarna?
Är det, var det någon som stack ut egentligen? Nej, det tror jag inte.
Alltså det enda i den vägen som jag tänkte på lite grann, det var kanske att Ebba Busch var väldigt glättig och nästan lite övertaggad. Ja. Men annars vet jag inte precis om någon stack ut.
Hon gillar väl debatt?
Ja, oh ja. Ja. Men hon bjöd väl på tårta och ja, det var tjo och kim.
Men det är lite show med henne när hon är där. Jo, men det är det ju. Antingen dansar hon till någon mobilsignal eller så pratar hon engelska. Eller, ja, men det händer alltid någonting. Det var ju väldigt mycket fokus på Vänsterpartiet. Men vad annat? Vad var det för andra frågor som fick uppmärksamhet?
Ja, men alltså skrämmas med motståndaren var ju någon form av huvudtema. Och där haglade överdrifterna och halvsanningarna. Ett annat var plånboken, hur välfylld den skulle bli med den egna politiken. Hur tom den skulle bli om motståndaren däremot vinner. Och det tredje var det du nämner, Vänsterpartiet. Mm. Ska vi dra lite mer om de här med anklagelserna mot varandra, påståendena och motståndarna?
Ja, för jag bara fråga, har vi liksom gått in i en tid nu av negative campaigning?
Det tycker jag man kan säga faktiskt.
Det är väldigt mycket vad de andra gör.
De ljuger om varandra, så är det ju.
Du menar att det är regelrätta osanningar?
Ja, det tycker jag nog.
Mm. Berätta.
Till exempel, alltså de fyra tidigpartierna, de fokuserade alla då på att Vänsterpartiet ska få ministerposter. Mm. Det är ju en ny strategi då, för förut sa de ju att det finns inget lag på den rödgröna sidan. Men nu slår de fast att Vänsterpartiet kommer att få ministerposter. För det är ju lättare att skrämmas med det då. Egentligen är det ju högst oklart vad det går att bilda för regering på rödgröna sidan om de vinner. Och sen så sa Ulf Kristersson att Vänsterpartiet vill införa fastighetsskatten. Han sa exakt vad det skulle kosta i olika orter. Men Vänsterpartiet vill utreda fastighetsskatten. De har ingen färdig modell som man kan räkna på. Nooshi Dadgostar och sin sida sa att Moderaterna vill ha marknadshyror. Hon sa exakt vad det skulle kosta hyresgästerna per månad. Mm. 2 000, 3 000, 4 000. Mm. Men och det stämmer att Moderaterna vill ha en annan modell för hyressättning. Där hyresvärden får större inflytande. Men hur den ska se ut, det ska utredas. Det går inte att säga nu hur det skulle sluta eller hur många kronor det skulle handla om.
Jag tyckte det var kul när Nooshi Dadgostar sa de går till val på att höja era hyror. Och då tänkte jag, det är det sämsta vallöftet jag har hört om de hade gått till val på det.
Och sen sa Ulf Kristersson att Center vill i princip ha fri invandring. Elisabeth Tann-Ringqvist sa att på 90-talet kanske det stämmer på både dig och mig, men inte nu. Nej, men så det handlar väldigt mycket om att svärta ner motståndaren. Ofta är det väl, det kanske är snällare att säga halvsanningar då än lögner. Men det är ju inte sant ändå det de påstår om varandra.
Jag har en invändning som gäller det här favoritargumentet från Socialdemokraterna om att arbetslösheten är så skyhög. Och så pratade Magdalena Andersson om ungdomsarbetslösheten som är 25% och så vidare. Det sa hon flera gånger. Och det är då regeringens fel. Nu är det ju så att hon har ju, det är ju korrekta siffror utifrån den statistik som SCB redovisar. Men det är ju hundratals artiklar genom åren och reportage där det har framgått att det här är en synvilla. Alltså alla heltidsstuderande som söker ett sommarjobb eller väntar på att börja ett sommarjobb eller söker helgjobb sådär lite grann räknas ju in som arbetslösa. Det. Och det här med ungdomar, nästan alla går i gymnasiet. Ungdomar mellan 15 och 24 år. Alla upp till 18 går i gymnasiet och efter det så pluggar man ofta på högskola och ingår inte ens i arbetskraften. Så då är det inte så konstigt att de som är arbetslösa, att det då blir en väldigt hög siffra. Det här är så konstigt att Sverige fortsätter att ha dessa mått som alla experter säger inte stämmer.
Men varför säger man inte emot det då där och då? För det är lätt sak att säga emot.
Nej, men det blir konstigt också i debatten. Därför att det finns ju arbetslöshet och det finns många som är långtidsarbetslösa och sådär. Det är bara siffrorna som är för höga helt enkelt enligt många experter då. Men det blir konstigt att säga att nej, men statistiken stämmer inte. Dels för att de här siffrorna faktiskt är officiella och giltiga. Av någon underlig anledning. Mm. Och sen blir det liksom att man skyller ifrån sig då. Så att jag förstår att man inte går in i den diskussionen. Nej. Men det är konstigt.
Det var ju väldigt mycket fokus på arbetslösheten då. Som sagt från Magdalena Anderssons sida. Så kommer väl det fortsätta. Liksom, ska man koka ner hela hennes budskap så är det ju Kristersson har misslyckats. Och från den andra sidan då, Kristerssons huvudargument, det är ju ungefär, har du råd med att vänstersidan tar över? Han har ett visst krontal på hur mycket dyrare det kommer bli då.
4 400 kronor i månaden.
Kronor. Ja, och det kommer väl...
På skattehöjningar.
Ja, bland annat.
Att skrämmas med hur vänstersidan kommer drabba den egna plånboken verkar ju vara huvudstrategi för Tidöpartierna, så det lär ju fortsätta. Och sen så hade de ju samordnat sig och bestämt sig för att alla fyra skulle angripa Vänsterpartiet och det vi kommer till, nämligen deras kandidater.
Det gjorde de. Vill bara säga, men från vänsterhåll hör man ju också att det blir dyrare på grund av regeringen och Tidöpartierna. Mm. Det har aldrig varit så dyrt att vara svensk som nu, säger ju Nooshi Dadgostar jämt.
Det är sant. Exakt samma formulering som Ebba Busch brukar använda för övrigt.
Man kan ju inte variera språket hur mycket som helst.
Vad menar du att det var under förra regeringen som det blev dyrt att vara svensk?
Alltså Vänsterpartiet vill ju sänka matpriser och sänka hyror och sänka det ena och det andra.
Okej, vi får väl ta oss in på det stora fokuset då, nämligen Vänsterpartiet. En hel del kommer ju handla om Vänsterpartiet och deras senaste bekymmer med antisemitism. Expressen avslöjade ju för ett tag sedan att ett antal vänsterpartister firat 7 oktober-attackerna i Israel. Och sen dess har, nu har man nått upp till 25 vänsterkandidater som har hoppat av helt enkelt.
Petats.
De har petats. Nooshi Dadgostar säger att hon har tagit ansvar för det här och man accepterar inte den här typen av beteende. Vi kan väl lyssna på hur det lät i kammaren.
Ingen kan ha missat Expressens topp 25-lista över antisemiter och terrorkramar i Vänsterpartiet.
Men Liberalerna har en stor utmaning därför att de samarbetar med ett parti där ledande företrädare har idolbilder på Adolf Hitler.
Kommer Magdalena Andersson att släppa in ett parti med utbredd islamism och terrorromantik i sin regering?
Tack så mycket. Slutreplik, Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
Tack, herr talman. Jag noterar att Vänsterpartiet har raskt plockat bort de här personerna.
Inget att se här. Allt är bra. Jag tycker också det var roligt när Moamsson sa här i början topp 25-listan.
Okej.
Okay. Ja. Den här historien för Vänsterpartiet, att än en gång så riktas fokus, strålkastarljuset riktas mot dem. De kan inte hålla rent i leden. Hur bekymmersamt är det här?
Ja, det är ju väldigt allvarligt tycker jag, man märker på Nooshi Dadgostar också. Alltså, det är en rejäl smäll. Vi är ju ganska nära valet, men det är tur för dem att vi inte är närmare. För... det hade kunnat vara ännu värre. Det är ju så att det här har ju tagit så enormt mycket energi från dem. Det har ju verkligen hållit dem upptagna när det här började. Och att det nu då fortsätter, det är ju verkligen besvärligt för dem.
Ja, det är besvärande. Och det är ju inte en eller två eller tre. Utan det är ju, även om Nooshi Dadgostar själv säger att det är en handfull, så är det ju inte det. Det är ju också så att Inas Hamdan, reporten som har gjort detta på Expressen, hon säger ju att de har hittat ett hundratal som drar åt det här hållet. Men de här 25 är de värsta då. Mm. Det är ju uppenbart att Vänsterpartiet har inte nolltolerans mot den här typen av attityder. Eller om man har det så tillämpas det ju uppenbarligen inte i alla fall. Sen säger också då vänsterpartiledningen att men det här är ju folk som står inte på valbar plats och så vidare. Bland annat så har man kommenterat då Inas Hamdans uppgifter om att hon har varit tvungen att genomföra vissa intervjuer på arabiska. De kan alltså inte svenska, vissa av de här personerna. Och då har till exempel Ida Gabrielsson i ledningen för Vänsterpartiet sagt att det spelar ju egentligen inte någon större roll om man står på plats 17 och det bara är första, andra och kanske tredje plats som är valbara. Men då svarar Hamdan att men man kan faktiskt personkryssas. Så att det här är ju jobbigt för dem. Väldigt jobbigt.
Men vad beror det här på då? Varför dyker det upp den här typen av personer inom Vänsterpartiet hela tiden? Jag menar, partiet är ju uppenbarligen, man har en tydlig liksom Palestina-profil. Man, i den frågan så står man på palestiniernas sida. Det lockar väl till sig en del människor med tveksamma åsikter i den frågan.
Ja, men precis så är det väl. Det är deras position som den skarpaste Israelkritikern och största palestinavännen i riksdagen. Det drar till sig vissa människor som går för långt då, som vars extrema åsikter blir en belastning för partiet.
Och förutom att rensa...
Och det här liknar väl kanske lite grann Sverigedemokraterna. Mm. Som, det är inte politiken som är liksom förgriplig längre, men det är klart att är man längst ut på skalan i, när det gäller sträng politik för invandring, det är klart att man drar till sig folk som går för långt ur partiets synvinkel. Så att det är liksom, det är lite liknande.
Vad kan partiet, vad kan Nooshi Dadgostar göra förutom att när det väl uppdagas liksom rensa bort de här personerna? Kan man göra någonting annat?
Nej, men det är väl klart att man inte ska ha den typen av människor på sina listor. Så att det är klart att man ska ha hittat ett system för att garantera att det inte är så. Sen har väl de här personerna yttrat sig då på språk som vänsterledningar runt om i distrikten inte behärskar. Så att det är klart att det är lättare för Inas Handan som behärskar språk att avslöja det här. Men det är klart att man ska ha någon slags kandidatförsäkran om att man står bakom partiets värderingar i alla avseenden. Det fanns ju ryssvänner och det fanns ju förintelseförnekare och det fanns ju kvinnohatare och så vidare. Alltså det är ju en variation av olämpliga åsikter som har kommit fram här.
Samma dag som debatten skulle hållas i riksdagen så publicerades ju en debattartikel av Gunnar Strömmer och Parisa Liljestrand där de tog upp den här frågan om Vänsterpartiet och antisemitismen. Och då, där menade de ju att de efterlyste ju en vit bok i likhet med den som Sverigedemokraterna har skrivit. Den tog ju sin lilla tid att skriva. Men
nu har Vänsterpartiet gjort två vitböcker tidigare, men de handlade ju om inställningen till Sovjet.
Ja. Och inte antisemitism.
Okej. Okay. Skulle Nooshi Dadgostar kunna göra det? Det är nästa steg att säga så här, okej, okay, vi tillsätter en...
Nej, men alltså, de har ju bemött det här med att säga att Sverigedemokraterna är minst lika illa eller värre. Och hon brukar ju säga att Vänsterpartiet är Sveriges mest antirasistiska parti och sådär. Så att man kan väl i grund och botten säga att hon förnekar problemet egentligen. Så jag tror inte att det blir aktuellt att göra någon vitbok.
Det tror jag inte heller. Det skulle verkligen vara under galgen då i så fall.
För i fallet med Sverigedemokraterna blev ju lite det Jimmy Åkessons strategi. Att okej, men vi skriver en vitbok då så kan alla bara bli tysta.
Jo. Och så var det väl faktiskt även i de här, när det handlade om de här vitböckerna om Sovjetunionen också. Att det var något man pressades till utifrån så att säga. Så att, kunde man visa upp att man hade satt igång ett sånt arbete då.
Kanske de kan, någon sommarledig historiker eller så kan ta sig an det här.
Ja, men då är det säkert någon som ska hålla på med det i...
8 år.
Ja, exakt.
Ni sa ju att Tidöpartierna hade ju gått ihop och liksom, det här var strategin att man gick på den här frågan.
Även Tand Ringqvist var ju verkligen på Nooshi Dadgostar och ville dessutom inte nöja sig med de svar som... hon fick, utan Tand Ringqvist anser ju att man har känt till vissa av de här personerna och låtit bli att hantera det. Så att det var inte bara Tidöpartierna.
Men SV och MP då? Liksom att man väljer att man väljer attack som bästa försvar, att gå på Sverigedemokraterna istället. Hur bra funkar det?
Jag tror att det funkar på rödgröna väljare, inte på blå.
Ja, ungefär så kanske. Mm.
Det här stänker ju på Magdalena Andersson.
Det är ju i alla fall det Tidösidan hävdar. Och på sätt och vis så gör det väl det. Så att även hon längtar väl efter att denna debatt ska ta slut.
Det är ju också så att Magdalena Andersson faktiskt tidigare har för ett antal år sedan uttryckt att hon tycker att det är problematiskt med Vänsterpartiet när till exempel ett antal riksdagsledamöter stod i Almedalsparken och viftade med PKK-flaggan. Det där har hon ju nämnt som ett problem om vad gäller Vänsterpartiets eventuella regeringsduglighet. Så att det är klart att hon inte är lycklig över det här.
Mm. Kan det bli ett skäl till att inte släppa in Vänsterpartiet i en regering?
Jag eventuellt? Tror mer att det blir ett skäl om det passar, så att säga. Det, alltså, det viktigaste såklart för Magdalena Andersson är ju att få ta över regeringsmakten. Men när man behöver ett argument mot Vänsterpartiet, då kan man använda sånt här.
Jag tror att Tidösidan kommer att fortsätta att upprepa det här så mycket de kan.
Absolut.
Okej, och apropå då samarbetet på Magdalena Anderssons sida av politiken som vi inte får kalla för vänstersidan, för då blir Elisabeth Tand Ringqvist upprörd, så måste vi ändå ta upp den kanske mest håsade presskonferensen den här veckan.
Mot bakgrund av statsministerns eget agerande, löften om många och tunga ministerposter i Sverigedemokraterna och den nuvarande regeringens misslyckande i många avgörande frågor, så Ulf Kristersson diskvalificerat sig som statsministerkandidat för oss i Centerpartiet. Därför är Magdalena Andersson och Socialdemokraterna den mest sannolika samarbetspartnern för Centerpartiet efter valet.
Är det någon som en journalist som sarkastiskt säger oj där?
Jag tycker det lät.
Ja, det är det. Den såg vi inte komma.
Jag tänkte säga, ni har inte tryckt på 1,5 gånger hastighet, utan hon pratar alltså så snabbt. Hon pratar väldigt fort där. Det låter lite stressat. Elisabeth Tand-Ringqvist höll presskonferens för att säga att hon dumpar Ulf Kristersson som möjlig statsminister. Nu finns bara Magdalena Andersson kvar, men henne vill man inte benämna som statsminister, utan hon är möjlig samarbetspartner.
Ja, den mest sannolika samarbetspartnern. Det sa de ungefär 14 gånger, och det är, måste ju vara de tre orden som partistyrelsen har accepterat att man säger. Så nu är det order om att säga den mest sannolika samarbetspartnern och inget annat.
Och distrikten också, va? Det här ja. Är liksom... Så går det när man ska kompromissa mellan väldigt många människor.
Ja, som inte håller med varandra.
Och än en gång, här dök ju Sverigedemokraterna upp som ett skäl till varför Ulf Kristersson är dumpad då.
Ja.
Ytterkantspartierna lyfts än en gång in som en viktig faktor i
nu
det här.
Nu var det inget nytt att Centerpartiet inte vill ha med Kristersson att göra så länge han har med Sverigedemokraterna att göra. Det är en gammal käpphäst för dem.
Så hur ska man förstå att hon gjorde så här?
Men de har ju ändå haft kvar den här lite märkliga formuleringen om att Centern har två statsministerkandidater. Och den har ingen trott på. Och Elisabeth Tand-Ringqvist får ständiga frågor om varför säger ni det här. Och nu man städar åtminstone bort ena biten där. Men det som gör att det här fortfarande blir lite liksom, vad ska man säga, haltande, det är ju att de inte har kunnat säga att Magdalena Andersson är en statsministerkandidat. Det har gått från två till ingen då.
Okej, det låter ju som att hon förlorade allt.
Men det är ju inget jättesteg detta såklart, men de har ju då ändå gjort en kraftansträngning att ena sig, för det här är ju, de har ju en sån långvarig jobbig splittring kring detta. Och exakt det här greppet försökte ju då Muharrem Demirok göra. Men han inte ens startade det här breda samrådet innan han fick sparken. Han hade ju också tänkt sig att man skulle dra partiet, ena partiet, och dra det lite mot sossarna.
Okej, så det låter som att Elisabeth Tand-Ringqvist har dragit lärdom här, dels av Muharrem Demirok då, så hon närmar sig inte helt Socialdemokraterna, men å andra sidan har hon också dragit lärdom av Annie Lööf, där hon inte har väntat allt för länge innan hon har givit något slags besked.
Därför faror, jag är inte avundsjuk på henne och navigera i detta.
Halvmesyr istället.
Hon är ju inte, man måste väl ändå säga att journalisterna kommer ju inte tycka att de är framme, eller hur? Frågorna kommer ju fortsätta, just för det här med att det blev bara en sannolik samarbetspartner.
Hon fick ju en fråga på presskonferensen om vad var skillnaden mot tidigare, och då sa hon ju att nu var det tydligare än tidigare. Men det verkar ju som att ingen annan förutom hon själv ser det som tydligare än tidigare.
Nej, men man kan väl lika gärna säga på ett sätt sätter det här ljuset på Centerpartiets splittring, att man inte kunde enas om tydligare formuleringar.
Sen vill de ju verkligen markera distans mot Vänsterpartiet då. Så att det kanske också möjligtvis är en liten hårfin skillnad. Demirok var väl ibland lite svajig på den punkten. Även om han också markerade mycket mot Vänsterpartiet. Men sen var det ju intressant med Ulf Kristerssons kommentar då. För att när han blev dumpad så svarade han ju med samma mynt lite grann. Att Centerpartiet är Sveriges i särklass minst relevanta parti som inte behövs någonstans. Nu vet alla att de vill ha en vänsterregering.
Ja, det var ju hårt.
Surt.
Också attack i bästa försvar. Mm. Det här kom ju ungefär i samma veva som SCBs stora opinionsmätning som visade att Magdalena Andersson kan ju få egen majoritet utan Centerpartiet. Apropå det här med irrelevant parti.
Ja.
Hur högt spelar Elisabeth Tand-Ringqvist?
I och för sig så är det ju så att Socialdemokraterna länge ändå velat knyta Centern till sig av strategiska skäl. För det kan vara lite jobbigt med ett parti som trots allt är borgerligt och som kanske någon gång i framtiden skulle kunna närma sig den sidan annars.
Men det är ju också så här att, som Vänsterpartiet säger, Centerpartiet vill fortsätta föra blå politik fast med vänstersidan då. Så att man fick ju faktiskt ett lite nytt besked tycker jag igår i debatten från Nooshi Dadgostar. Hon sa detta då, att Centerpartiet vill tvinga Magdalena Andersson att fortsätta med blå politik, med ökade klyftor, utförsäljningar, otrygga jobb. Så därför så dumpar nu Vänsterpartiet Centerpartiet, om man säger så. Alltså, de har ju tidigare varit lite generösa och sagt att Centern ska förstås få vara med om de behövs. Men nu låter det kyligt.
Precis, hon gick från att klappa med hårs till att liksom tuffa om henne.
Jo, nu har Vänsterpartiet ruttnat på Centern. efter denna presskonferens. Och för den som till äventyrs inte lyssnar på alla våra avsnitt så kanske man ändå ska säga att det är i alla fall min tolkning att det är inte så mycket väljarna som är adressat för de här olika formuleringarna och så från Centerpartiet, utan de försöker stegvis vänja sina aktiva och sina medlemmar, för de har en falang som är med väldigt tydlig borgerlig identitet som egentligen skulle vilja slippa att göra med de rödgröna överhuvudtaget om det gick.
Du kallar det för salami.
Ja, när Moderaterna gjorde samma sak, vi har försökt vänja sin rörelse vid att långsamt närma sig Sverigedemokraterna, då var det någon moderat, eller kanske flera, som kallade detta för salami-strategin, att i tunna skivor skulle man servera denna förändring. Mm.
Det är en smaksak hur man serverar salami i och för sig.
Det är ofta tunna skivor.
Ja, det är det. Okej, lite nytt under solen. Jag måste ändå bara lägga till det sista, det mest spännande kanske som hände under presskonferensen. Nej, det var elakt. Lite roligt var det. Det var ju faktiskt det här.
Och när det gäller frågan om Harry Debrock så...
Förlåt, varför kan man inte bara lära sig den här stackars personens namn? Jaha. Han var partiledare för ditt parti.
Men här nu heter han Mohajde Birok. Det här är ett oväntat eko från den här tiden när han ledde Centerpartiet.
Ja.
Och hans partivänner kallade honom allt från Mohammer och Mohammed och till och med Murak.
Just det. Murak. Man skrattar, men det här är inte roligt för honom.
Nej.
Alltså, lär er hans namn.
Han har ju gett upp det för länge sedan och säger att alla säger Murre.
Ja.
Det är bara hans mamma som säger Murre. Och så vi på det politiska spelet.
Det är inte svårt. Okej. När vi ändå pratar om Centern ska vi väl bara ta och lyssna lite snabbt på deras nya vallåt. Som enligt hemsidan är närproducerad utan AI-tjänster. Jag vet inte om det är en känga mot Moderaterna som skriver liksom att deras valkampanjs material är AI.
Men vad konstigt, eftersom hon
ägnade
hela sitt huvudanförande åt att prata om vikten och värdet av AI.
Mm. Men kanske inte i konstnärliga sammanhang.
Okej.
Nej, men man säger också...
Det här handlar ju om konst.
Ja, det gör det ju.
Partiet gör en sak av att en tjänsteman på partikansliet har skrivit den här låten. Och bland sångarna hörs Elisabeth Thand Ringqvist med flera namnkunniga. Men vi lyssnar lite. Reser oss tillsammans och alla röster blir till en. Över gröna fält och in i mål. Så drömmar blir till verklighet igen. Vi vet att Sverige kan mer. Sverige kan mer. Ett lag. Alltså videon osar väldigt mycket VM, ja, öldrickande.
Passar jättebra
låten. Låten känns ju, den står ju nära MUFs material tycker jag.
Ja, men vallåtarna står väldigt nära varann,
ja,
generellt.
Ja.
Men man blir alltid på gott humör av vallåtar tycker jag, även om det kanske inte är av det skäl som upphovspersonerna har tänkt sig.
Det är konst.
Alltså det är ju en singalong, så är det ju. Man vill ju sjunga med, oavsett vad man tycker. Men det får vi runda av veckans avsnitt av det politiska spelet. Fredrik Furtenbach, Helena Isén har ni hört, våra inrikespolitiska kommentatorer. Mattias Dellert producerade, Parisa Höglund heter jag. Vi hörs igen på tisdag och då ska vi gå på djupet om skattepolitiken. Jag ser hur du ryser, Fredrik.
Det tändes något i mina ögon.
Hej då!